Den svenska fotbollssäsongen har dragit igång på allvar och det blev dramatiskt på flera håll. Inte minst på Tele2 Arena där Västerås skräll vann mot Hammarby IF. Förutom att dissekera den matchen gräver vi djupare i IF Brommapojkarnas rekordförsäljning till BK Häcken, AIKs jakt på ny vänsterback och IF Göteborgs uppmärksammade försäljning av Johan Bångsbo till Al Jazeera klubb i Förenade Arabemiraten. Vi har med oss agenten Nima Modyr som gäst i podden där han berättar allt om den uppmärksammade flytten. Du lyssnar på Expressen Fotboll med mig Linus Pettersson och Anel Avdic.
Hur har den här helgen varit för dig?
Den har varit extremt fotbollsintensiv. Det har varit den ena cupmatchen efter den andra. Det är ju nu det börjar på allvar och då har man ju velat skapa sin bild av så många lag som möjligt. Så att det har varit en lördag och en söndag fyllda med matcher, vilket har varit helt underbart.
Ja, det har varit helt magiskt. Du var ju på plats här på AIK Örebro. Berätta mer.
Men en ganska bra match ändå tycker jag. AIK lite i gungning där i början med Kalle Holmberg, den gamla Djurgården som vände tillbaka till det tvååriga mål. Men sen vinner AIK ganska komfortabelt. Och det var ju många allsvenska lag som ändå gjorde sitt den här helgen. Det tycker jag man kan ta med sig. Det gungade på vissa håll, men de flesta allsvenska lagen gjorde ju ändå vad som förväntades av dem. Förutom då Hammarby som jag tycker ändå vi ska fokusera här lite på inledningsvis, Anel. Du var på plats på Tele2 i lördags. Vad var dina intryck av Hammarbys möte med Västerås?
Nej, men när man summerar den här cuphelgen och premiären av tävlingssäsongen i Sverige så landar jag någonstans i Hammarby VSK på Tele2. Och där var man ju på plats och bevakade den här matchen. Och först och främst så var det ju en fin inravning som alltid. Liksom. Det var drygt 19 000, 20 000 på Tele2. Häftigt också att se VSKs bortafölje. De var liksom upp mot 800 på plats och höll låda och hördes och fick fira när vi hade spelat 90 minuter plus tillägg. Och Västerås behöver ju absolut inte be om ursäkt för sin insats på liksom mot Hammarby. De var klev ut högt, störde Hammarby pressspelet, spelade en vacker fotboll, radade upp chanser tycker jag, framförallt i första halvlek, och behöver inte alls be om ursäkt för att man till slut vinner den här matchen med 2-1. Fina mål där av VSKs offensiva spetsspelare DKT och Ahlinda. Men det man tar med sig om Hammarby då, det är ju såklart någonstans... det jag fastnar för det är att jag tyckte att det här laget någonstans var lite för obalanserat. Stundtals fanns det ju fina perioder med ett offensivt spel. Jag berömde August Mikkelsen där i våran lägeskoll. Jag tyckte att han, det verkar som att han har fått ny energi här under Kim Hellberg. Men sen så finns det ju frågetecken kring det här mittfältet.
Vad är det där du tycker att det inte riktigt fungerar?
Det är ju balansen framförallt. Alltså Lorit Sadiku har ju lämnat för Kasim Pasha. Jag tycker inte att det finns någon given ersättare där. Fredrik Hammar satt ju på bänken och det är väl det närmsta vi kommer. Och jag tycker att när han byts in i andra halvlek så tycker jag att man får till en positiv förändring. Helt plötsligt får en bollvinnare. Någon som kan liksom lite mera fysik och stadga. När Kim Hellberg presenterade startelvan, då hade vi alltså Nahir Besara, Tesfalde Teke och Oskar Johansson på ett centralt mittfält. Besara som var i någon nummer 6-roll.
Ja, hans roll har inte riktigt funkat. Alltså jag förstår tanken med att man vill ha honom lite längre ner i banan, ännu mer boll. Men det blir liksom, han försvinner ju offensivt i så fall och det blir liksom... Ja, och så vill Teke också ner och ha boll. Oskar Johansson vill ha boll. Det är många som ska ha boll på liksom samma yta.
Ja, och Tekes defensiv också tyckte jag var... Där fanns det ju förbättringspotential. Jag tyckte inte riktigt att Hammarby hade den här skölden, om man får använda ett sånt uttryck, framför liksom i den ytan. Utan att Västerås gång på gång kunde spela sig igenom, kontra. Det fanns liksom gigantiska ytor för, liksom framför försvaret och liksom, ja, mellan försvar och mittfält i Hammarby. Och det blir ju någonting att klura på för Kim Hellberg. Och vi passade ju på att ställa frågor där till Hellberg på presskonferensen efter matchen om att balansen och att, det för, att de här spelartyperna är lite för lika. Och ja, så här sa Kim helt enkelt.
Men vi var dåliga på att skapa numerär liksom i vårt pressspel. Vi hade, de spelade också med tre ganska höga, en 9 och 2 10, vilket gjorde att de hamnade bakom våra mittfältare. Och sen hade jag inte såklart varit tillräckligt tydlig på hur vi skulle plocka upp dem. Så att ja, de kunde spela in bakom oss där och skapa en numerär där. Och också då på... Vi ändrade det andra halvlek med på... Nu ska vi se så att det blir rätt. Så jag säger rätt till Västerås högersida där Jukanovic fick spela längre ner i andra halvlek. Gjorde det jäkligt bra mot deras wing. Så att vi skapade inte numerär helt enkelt på de olika sätten egentligen. Och där hamnar ju såklart alltid på mig. Så att där är jag inte nöjd och där är jag jäkligt förbannad på mig själv.
Han är ju extremt självkritisk, Kim. Det är ju ändå, alltså han var ju nästan ute och tog på sig den här förlusten efteråt. Ja. Var det upplevelsen på plats också, liksom, att han verkligen klandrar sig själv?
Absolut, det kändes som att han satt där på podiet och sträckte upp handen och sa att det här blev inte bra. Han hade ju inte heller förberett laget tillräckligt på Västerås aggressiva pressspel och hade ju inget motmedel egentligen att komma ur det här genom hela matchen. Och sen blev det ingen forcering heller i andra halvlek, så att jag tycker att det är beundransvärt någonstans också av tränaren att kunna i sin första tävlingsmatch kunna gå ut och säga så här: det här var inte tillräckligt bra för mig. Jag behöver höja mig till nästa match. Och ja, det är ju någonstans får man också säga att den här förlusten, den sätter ju Hammarby i ett knepigt läge i tabellen.
Mm. Men det känns som att Hammarby har lite kliv in i den här säsongen och förväntar sig nästan att de ska möta lag som backar hem och som bara försvarar sig, och att det är det de behöver jobba med, liksom, att luckra upp den här typen av försvar. Västerås var ju precis tvärtom, precis som du är inne på. Jag kollade lite på deras utgångsposition. De hade, alltså, utgångsposition, de var 8 spelare på offensiv planhalva. Det var ju en enorm aggressivitet och hög press. Och det är klart att man kanske som då Kim Hellberg inte förväntar sig att en allsvensk nykomling ska liksom komma till Tele2 och agera så här, men det var enormt häftigt att se. Och jag tror också risken för Hammarby är kanske att många andra lag också kollar på det här nu och redan har liksom sett ett motdrag och vet hur man ska spela mot Kim Hellbergs Hammarby. Ja. Så det blir väldigt viktigt för dem här nu. De är ju tidigt i sitt projekt och vi ska göra med oss allt det där, men de har ändå en del att göra just där under höstsäsongen här nu.
Ja, absolut. Och där är ju någonstans, det får man ju säga, ledordet i Hammarby är ju tålamod. Mm. Det är ju väldigt tråkigt såklart och sådär, men det här måste ju få ta tid. Han måste, alltså Kim och staben behöver ju såklart sätta saker och ting på plats, integrera liksom laget i det här nya spelsättet. Vissa av de här spelarna som har varit utlånade, som Teki, de har återvänt hem. Kanske att någon ytterligare spelare landar här, att jag vet ju att de letar efter en ytter, så att jag tror inte att det här lagbygget är helt klart, men det går inte att blunda för att de kommer behöva tid på sig innan saker och ting har satt sig. Liksom, jag minns ju när Martí Cifuentes tog över Hammarby. Då hade han ju nästan 10 matcher obesegrade. Från att kuppen började till att de tog sig till final och första allsvenska matcherna. Men då hade ju Cifuentes ett färdigt lagbygge, förstår du. Då hade man ju Bojanic, Ludvigsson, Jahaz. Alltså det var ju liksom den ena stjärnspelaren efter den andra. Riktigt samma sak har vi ju inte här i det här. Det är lite yngre spelare. Visst, vissa av dem fick ju spela redan i fjol. Men någonstans behöver de tid. Och jag tror att de kommer växa ju längre in i säsongen vi kommer.
Mm. En snackis också som jag noterade och fastnade för när jag såg matchen på tv, det var ju Josef Erabis min när han blev utbytt och hur han sakta gick av planen och såg, ja, men faktiskt ruskigt arg ut. Hur var han när han kom ut i den mixade zonen och hur var liksom känslan kring Erabi? Mållös, han har ju mycket press på sig.
Ja, han är besviken, sa han, och var väldigt tydlig med att jag fick inte tillräckligt många bollar att jobba med. Och jag kan väl förstå honom, han hade ju, det fanns ju faktiskt stundtals vissa sekvenser i framförallt första halvlek där han kunde få en passning och så kanske det var öppet mål för honom egentligen, men bollen ville inte riktigt åt hans håll mot Västerås, och han sa väl här i intervjun efteråt också när vi träffade honom att jag får helt enkelt lita på Kim Hellberg på att det här kommer lösa sig. Jag måste bara fortsätta kämpa, lita på honom och så kommer det här gå bra. Så att det känns ju ändå som att även fast han var väldigt deppig och liksom lite nedstämd när han klev av planen, och det gick ju inte så fort heller, och det uppskattades ju inte av hemmapubliken, så tror jag ändå att han någonstans känner ett, han känner kanske ett lugn någonstans att ja, men han jobbar med Kim Hellberg som har ett bra track record med offensiva spelare också. Så att apropå tid, jag tror att det är, han har varit skadad också, det får man ju någonstans ha med sig här också, att han har ju precis rehabiliterat sin fot som han pajade i höstas. Så att både Hammarby och Erabi kommer ju behöva ett par veckor till på sig här, tror jag.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, ska vi ta ett litet kuppsvep också, eller bara ta de hetaste rubrikerna liksom från helgen som har varit? IF Göteborg extremt nära ett fiasko mot Nordic United. Två mål på övertid som säkrade segern. Den hade man inte heller sett framför sig, och det var ruskigt. Det är också ett lagbygge som det är lite press på redan.
Ja, verkligen. Alltså, det var ju när man såg livescore där under helgen, så, ja, så satte man ju nästan hjärtat i halsgropen. Men skönt för IFK Göteborg att de lyckades tråckla sig ur det där på något konstigt sätt, och då, vi får väl se här hur vad nästa match har att bjuda på. Jag tog också med mig någonstans, jag var lite spänd på Andreas Alm första match. Såg ut att börja bra, men blev 1-1 mot IK Brage hemma efter ett sent kvitteringsmål.
Mm, det får man också räkna som ett litet underbetyg ändå, faktiskt. Andreas Alm där, som även som vissa deras spelare har varit inne på, de har en väldigt ung och talangfull trupp, men de saknar ju kanske den här lilla spetsen. Det behöver nog komma in ett par spelare till, känns det som, innan den här säsongen börjar. Och spelare då som är etablerade och kan prestera på allsvensk nivå.
Ja, och där har de ju, vi har ju rapporterat om Tim Pritza där som väljer mellan Norrköping och Sirius. Så att de jobbar ju på den här sista offensiva pusselbiten. Och det är väl välbehövligt. Jag tror att Alm behöver lite fler alternativ offensivt också. Mm. Vilka resultat har du fastnat för mer då när vi tittar på cup?
Jag tänker att innan vi lämnar Norrköping där, så jag satt ju ner med Andreas Alm för en lång intervju under deras träningsläge här i Marbella. Väldigt intressant person att prata med, alltid intressanta svar, och som jag skrev i den texten så svarar han sällan det han förväntas, det man förväntar sig att han ska göra. Han svävar ofta iväg åt helt andra håll.
Ja, det är utmanande att sitta med honom.
Ja, verkligen, och det är också intressant. Man får det är inte den här vanliga tränarintervjun liksom. Men en fråga som inte tog med i artikeln var om man hade sett alla de här citaten som Glenn Riddersholm, du minns kanske hans kontor så ut där, det har ju cirkulerat bilder på det, och vi har rapporterat om det också, att han fyllde hela sitt kontor på Platinum Cars Arena med citat från olika människor som han hade samlat på sig under karriär. Målade i olika färger, så helt klokt ut in i det där rummet. Jag frågade Alm om han hade sett det här, och det hade han inte. Han var helt oförstående till vad jag pratade om. Så att man börjar ju fundera så här, har de målat om det här kontoret liksom? Var det första de gjorde efter de hade sparkat Riddersholm liksom, att nu måste vi måla om här så fort det går liksom, innan nästa tränare på plats?
Ja, det är episkt. Jag tror ju att så är fallet. Jag tror att de sparkade Glenn och sen direkt på liksom
eftermiddagen
som följde, så var det in med målerifirman, spackla om rummet, in med ny målarfärg, täcka över allt som har varit, och sen så kan vi välkomna den nya tränaren. Någonting åt det hållet, det är jag rätt säker på.
Kanske var därför tränarjakten dröjde också, för att de var tvungna att liksom måla om liksom ordentligt, lager på lager, och det ska torka och sådär. Vem vet?
Ja, verkligen. Vi får ju väl nästan ringa upp någon i laget här och se hur det verkligen...
Får nästan följa upp den.
Ja, kanske att vi får ta med Totte eller Trasten eller någon av de mer rutinerade herrarna från Pekings truppbygge.
Man kan faktiskt ha med sig att Janne Andersson också satt i just det kontoret när han var tränare i Norrköping. Så att vi har ju en del, det är profiler som har suttit i det här lilla rummet.
Ja, ja, ja.
Som alltså, man ska ha med sig att det här är en liten skrubb liksom, jämte omklädningsrummet typ. Ja, ja, där har Janne suttit, där har Glenn Riddersson suttit, och nu är det Andreas Alm då, som jag antar har det kontoret också.
Verkligen. Mäktigt. För vi får se om vad han väljer att göra med det där arbetsrummet.
Det får vi följa upp också.
Ja,
bra. Absolut. Här finns bra grejer.
Annars fastnade jag lite grann för Malmö FF mot Östers IF. Topptippade Öster i Superettan mot regerande mästarna från Allsvenskan. Jens Tryge Larsen får inleda tävlings- och liksom sin karriär i MFF med ett mål här. Han måste känna förlösande och skönt för honom. Så att viktig 2-0 vinst där, och sen så kan man väl kanske rama in att IF Elfsborg också vann planenligt, men mot Gais, som jag tror kommer vara en jobbig nykomling i år för de flesta lagen.
Ja, verkligen. Jag hade en liten spaning till Lacking som jag ska kuppen, om man bara ska ta något övergripande. Det var många så här spelare som har alltså som hade tuffa fjolor som liksom fick leverera direkt. August Mikkelsen gjorde mål till exempel för Hammarby. Ali Josef gjorde mål för Häcken, hade ju också haft riktigt tuffa år med skador. Omar Faraj såg vi också hur viktigt det var att han fick komma in och göra mål för AIK. Så det fanns, jag har säkert glömt någon ytterligare här, men det fanns en del spelare som man som lite så här fick bra starter på det här året efter haft liksom tuffa tider bakom sig. Och spelare som det kan vara värt att liksom hålla ögonen på framöver också. Ja, det noterade jag.
Verkligen, det är väl comeback-helgen då för de här grabbarna.
Ja, men lite så kändes det som ett tag där i alla fall. Mm.
Jag tycker att vi kan kliva vidare här och blicka lite mot transferfönstret som fortfarande håller öppet här hemma i Sverige. Och det har ju hunnit hända en del. Bland annat här under morgonen, Zeidan Inoussa, offensiv spelare som alltså plockades hem av BP i somras från Cannes i Frankrike. Gjorde det väldigt bra i höstas, gjorde viktiga mål, poäng, har haft utländskt intresse på sig. Men han är nära BK Häcken enligt Aftonbladet. Det är alltså tal om en rekordövergång mellan två svenska klubbar. Aftonbladet uppger att det är en prislapp på närmare 15 miljoner kronor. Vilket alltså är det största beloppet som har gått mellan två klubbar där. Men
det var väl ungefär samma belopp som Malmö betalade för Otto Rosengren. Varför de hjälper runt 17 där. Va? Ja. Så de får BP för att kräma ut lite mer här då, i de sista timmarna kanske.
Ja. Officiellt. Och vi har ju uppgifter på att det rör sig om betydligt mer pengar än så.
Ja, men så där, då har de ju lyckats.
Ja, det är alltså 17 miljoner. Plus ytterligare 3 i bonusar som totalt alltså kan bli 20 miljoner kronor ifall det här kickar in då, så har ju BP en vidareförsäljningsklausul och så. Så att det är ju definitivt tal om en rekordövergång och jag tycker att BK Häcken gör helt rätt här. De har sålt Momodou Sonko till Belgien för rekordpengar och de väljer att investera en del av pengarna här i en ung utvecklingsbar spelare som definitivt tillhör skaran av de mest intressanta i allsvenskan. Och det är exakt så svenska toppklubbar ska jobba. Sälja dyrt, investera pengarna i unga spelare och på så sätt utveckla klubben och laget och förmodligen också få sportslig framgång.
Mm. Men det jag fastnar lite för, du kanske sitter på inside här, men det har ju gått extremt fort för honom i BP. Som sagt, han kom förra sommaren. Jag såg när jag inne på hans profil på Transfermarkt som man ofta går för att kolla in från spelare. Så står det fortfarande new arrival i BP. Det säger ju en del om vilken blixtvisit han har gjort i den klubben. Men kan man inte ifrågasätta lite varför ingen av de större klubbarna tog honom under förra sommaren? Jag gissar att BP inte betalade sådär jättemycket för att få hem honom, tillbaka honom. Nu betalar Häcken liksom 15 miljoner ett halvår senare. Är det lite dålig scouting att man inte hade koll på honom redan då, eller ville man liksom se honom, hur han levererar, tror du?
Nej, men jag tror att det är en kombination. Han satt väl i en ganska knepig sits i Frankrike och jag vet ju att allsvenska lag har varit på honom tidigare, men att det inte har gått att lösa. Och sen uppstod helt plötsligt en liten möjlighet från ingenstans här för BP i somras, och då plockar man hem honom. Ingen av de andra klubbarna var väl sådär jättepigga och kanske inte vågade riskera. Sen såg man väl honom i BP-utvecklingen där.
Och då räcker det för att man
helt och då räcker det för att man ska se liksom att men här har vi liksom en toppspelare. Och jag vet ju också, det är ju kan ju vara rätt intressant här, det var en plingade till i telefonen här under morgonen. Och då var det en person som skrev att Häcken har ju faktiskt pratat med Zidan här under förhandlingarna för att liksom, dels hur känner du för att komma hit? Vad är dina tankar kring det? Och liksom allt ifrån det här, du blir ju faktiskt en rekordövergång här.
Sätter en del press liksom.
Hur hanterar du det? Klarar du av det? Och så som jag fattade så var det såklart inga problem för Inoussa. Han var ju liksom bara så här, tuta kör. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur han axlar det här pressen. För det kommer ju komma frågor efter matcherna om det inte funkar. Eller om man flyger också. Ja, men hur hanterar du liksom prislappen, snackisarna, förvväntningarna? Det är någonting han kommer få leva med under den här säsongen. Och vi får väl se här hur det går för honom i Hisingsklubben.
Mm. Men vi ska väl också bara kort nämna att det är bra agerat av BP ändå på något sätt. Alltså att få den här utväxlingen på sådana här ung spelare. Och de tycks ju ha liksom implementerat någon ny filosofi att sälja dyrt till landsvenska klubbar. och med då bra vidareförsäljningsklausul och på så sätt tjäna ännu mer pengar på övergångarna framöver. Det är klart att det känns som att det är större chans att en utländsk klubb betalar mycket pengar då till Häcken kanske i ett senare skede, eller som Djurgården till exempel med Lukas Bergvall. Och då ser BP till att tjäna pengar på det sättet. Jag tycker det är rätt smart strategi.
Ja, verkligen. Sen skulle det bli intressant att se hur det här påverkar Häckens intresse för Danilo Alcaid.
Just det, han har du skrivit mycket om också.
Precis, i Sandefjord. Där har ju både vi och norska medier rapporterat om intresse. Och Häcken la ju faktiskt ett inledande bud som nobbades av Sandefjord. Där var det tal om att Sandefjord ville ha uppåt 15 miljoner kronor för honom. Nu verkar det som att Häcken har investerat ännu mer pengar i en svensk spelare från BP då. Så vi får väl se om det här påverkar Danilo Alcaid. Det behöver nödvändigtvis inte göra det. Men det kan påverka såklart att de tänker om lite grann och sådär. Framförallt om de har liksom så här, de har pungat ut 17 plus 3 här för Inossa.
Då har de ju 60 miljoner kvar av Sonko-pengar.
Absolut, så bara... absolut. Så att det ska bli
Martin Eriksson.
Ja. Nej, men jag tycker ju definitivt att man har råd med det. Sen är ju Danilo något äldre. Han är ju 24, fyller 25 nästa år. Eller han fyller ju 25 nu den 24 februari. Och det är den här veckan. Så att frågan är... Det finns ju ett åldersperspektiv här också att ta hänsyn till. Tycker de att det är för mycket pengar för en 25-åring och sådär? Så att det är väl någonting man får, som vi kanske får ta med oss till nästa veckas avsnitt. Eller till framtiden i alla fall. Jag tror väl att det finns en dominoeffekt här som är värd att hålla ögonen på.
Mm. Du, vi ska också gå och prata om Adam Andersson. På väg till AIK har du rapporterat. Och AIK har ju varit tydliga att de behöver en ny ytterback. Och att ytterbacken gärna får vara svensk. Ja. Och att ytterbacken gärna kan spela på båda kanterna. Och vem passar då bättre än Adam Andersson?
Ja, exakt. Nej, men Rosenborg, han har ju en historia i Häcken och flyttade dit för ett par säsonger sedan och hamnat lite på kvisten där bort och vill spela. Och så som jag har förstått det så har ju Adam Andersson funnits med i AIKs process väldigt länge. Under de senaste veckorna. Däremot har det inte varit skarpt läge tidigare. Utan man har mer hört sig för, tyckt att han är en intressant profil, svensk, kan spela på båda kanterna, högerfotad. Nå, är det någonting som vi ska gå för? Då har de väl utvärderat och sonderat terrängen ytterligare efter renodlade vänsterfötter och sådär. Och det finns utländska alternativ, men så som vi kunde avslöja här någon timme innan AIK Örebro att förhandlingar faktiskt pågår redan mellan AIK och Rosenborg om Adam Andersson och att han är liksom, det är honom de går efter för att ersätta Otieno. Så att där talar ju för att AIK vill lösa det här den här veckan. Ingenting är klart eller påskrivet, men det finns ju en twist här. Skulle man inte gå i mål med Adam Andersson så kan det dimpa in en utländsk ytterback. Det hänger ju däremot på olika faktorer och en av faktorerna är ju om AIK lyckas göra sig av med någon utländsk spelare till så kan man, då har man ju kanske, eller då har man råd att ta in en utländsk spelare till, för att man tog in Koulibaly precis, vilket gjorde att den här utlänningskvoten, ja, den är fortfarande, den har ju minskat, men den är fortfarande relativt hög.
De kämpar ändå lite med den fortfarande.
Ja, de sliter med den. Så att då behöver väl Magashi och kanske någon till spelare lämna för att man ska kunna ha råd att ta in en utländsk spelare och inte riskera att man, ja men att de vill ju inte hamna i det här liksom läget att man lämnar ut en, att man tvingas lämna en utländsk spelare utanför matchtruppen för att man inte kan ta in, jag tror att det är max 9 i en matchtrupp eller så. Så att det gäller ju att ha koll på de här bitarna och tar man in Adam Andersson, ja då behöver man ju inte fundera på det för att han är svensk och så. Så att vi får väl se hur det här slutar. Adam Andersson jobbar hon på för fullt, men det är klart att det kan svänga fort när det kommer till AIK.
Sportchef Thomas Berntsen bekräftar också att han är med på deras lista, så att det är ju fullt konkreta uppgifter vi har, och pratar också om den där utlänningskvoten som du var inne på att det kan. Och den då Martin Pettersson på Fotbollskanalen frågade, vem av de utländska spelarna är det då som kan försvinna? Och så har Berntsen kyligt, det får du inte veta. Så att då vet vi det också. Men Magashi till Kalmar har ju varit uppe på tapeten till exempel, så att det är väl inte så otänkbart att tänka att det kan hända. Du var inne i Koulibaly, också kan vi bara nämna kort att han var inte med i AIKs cupmatch igår mot Örebro här. Men han kommer nu under måndagen, så att han kanske har anlänt till Stockholm här i detta nu när vi spelar in. Och han ska vara spelklar och redo för cupmatcherna som kommer, så då vet vi det också.
Efterlängtat. Sen får vi väl se om man bara ska, om vi ska ge oss in i saker som Thomas Berntsen inte vill avslöja, så finns det ju utländska spelare som Budimir Janosevic som de har meddelat att han kan ses om efter en ny klubb. Vi har Collin Szczęsny som vi kanske får se om han blir kvar här. Det finns ju rätt många mittbackar i AIK om man säger så, och de har ju hyllat även Lamine Dabo som har gjort det bra på försäsongen.
Fick hoppa in och göra tävlingsdebut igår, lite i skymundan, men det är en, ska ändå
så att blir Dabo kvar, då kanske Collins behöver röra på sig. Så att ja, det är ju en dynamik som de behöver hitta här med intressenter och rätt bud och sådär. Så det är väl det kanske Thomas menar då när han säger att vi får väl se här hur det blir med vilka som lämnar av utlänningarna.
Men inte avslöja för mycket.
Nej, han vill ju inte redan gode benchen. Mm. I slutet på förra veckan så fick vi se en något oväntad affär bli officiell när IFK Göteborgs Johan Bångsbo blev klar för Al Jazeera klubb i Förenade Arabemiraten. Den svenska mittbacken lämnar därmed allsvenskan för spel i Al Jazeera, och med oss här i podden har vi spelarens agent Nima Modyr. Vi har faktiskt med honom på telefon från Förenade Arabemiraten, gissar jag här. Hur har de senaste dagarna varit, Nima? Berätta.
De har varit rätt intensiva. Med tanke på att transferfönstret här i Förenade Arabemiraten stänger om några dagar, så har de varit på om att få klart det i tid. Men det har varit rätt mycket att hantera.
Vi kunde ju skriva här i helgen via vår kollega Marcus Vulkan, så det är ju många IFK Göteborg-supportrar som undrar hur mycket går det här kalaset på, och då enligt våra uppgifter så är det ju omkring då 10 miljoner kronor som tillfaller IFK Göteborg. Nima, du kan väl börja med att berätta varför det blev Al Jazeera för Johan Bångsbo.
En rätt lång historia faktiskt. Det började väl någonstans i somras. Vi hade rätt mycket intresse på Johan, men vi kunde liksom inte komma i mål med affärerna liksom. Där det fanns intresse från Mets bland annat och några andra europeiska klubbar. Men där var det liksom, Johan spelade, gjorde det bra. Det gick lite tyngre för IFK Göteborg, och Göteborg kände väl att man ville inte riskera att tappa honom i ett läge där det var känsligt för klubben. Så det var lite svårt att hitta rätt prislapp, och någonstans ville de behålla honom för att kunna säkra ett nytt kontrakt. Så det var väldigt intensiva dialoger där med klubben. Och senare så blev det ju att Johan fick vara kvar säsongen ut. Kort därefter, när transferfönstret stänger, så får han inte så mycket speltid ju. Och jag tror att han spelar inte på kanske 10-12 matcher. Och självklart så var vi tvungna att börja tänka om och se lite vilket steg vi ville ta.
Och när kom Al Jazeera in i bilden?
Al Jazeera kom in i bilden 2 månader sedan.
Okej. Så första kontakten var någon gång där i december då?
Första kontakten var någon gång där i december, det stämmer. Det var ett möte som ägde rum mellan oss och IFK Göteborg och klubben. Drygt, 2 månader. Ja, det är fotbollsgalan, va?
Ja, precis.
Samband med den.
Okay. Samband med den. Så att första mötet var i Sverige då, eller?
Första mötet var i Sverige, i Stockholm.
Okej. Okay. Och då, vilka är det som tar sig till Sverige från Al Jazeera? Det vill man ju veta. Är det liksom presidenten? Hur funkar det?
Nej, jag vill inte gå in i detalj. Jag, liksom det var folk som representerade klubben och som ville väl visa stort intresse de hade för Johan och framförallt någonstans presentera en plan för oss, liksom vad de vill bygga, vad de vill liksom vad de har på gång och hur de vill framåt. Så det tyckte jag var väldigt givande.
Jag träffade AIK sportchef Thomas Berntsen igår och han berättade, man kan ju koppla den här övergången liknande vid i alla fall tycker jag Robin Tiis flytt där till Qatar. Han pratade om att den här typen av klubbar från de här länderna har scouter anställda i Sverige för att titta efter talanger. Upplever du att det är så också?
Men det är inte så konstigt. Det är väl rätt internationellt. Så är det så. Liksom alla klubbarna har stora scoutingorganisationer. Sen ska man tänka på också att många av de stora europeiska klubbarna idag i världen, bland de största, är ju ägda av stora fotbollsgrupper då, från Emiraten och så. Så de har ju redan strukturer som är redan på plats i extremt stora föreningar idag. Så det är väl nästan bara kopiera och klistra för dem, mer eller mindre.
Mm. Jag noterar att det är väl Sheikh Mansour där som sitter som ordförande i Al Jazeera och han har vi ju koll på som ägare till Manchester City. Är det här en klubb, tycker du, eller känner du, som är kopplad till City?
De är inte kopplade, alltså de ingår inte i själva City-gruppen, men som jag har förstått så har de samma ägarskap eller samma styre ungefär. Jag vet inte exakt i detalj liksom hur det funkar där mellan City-gruppen och dem, men ja. Men som jag säger, liksom, och det ser man rätt tydligt när man väl träffar klubbarna, när man hör på hur de vill jobba och vad de planerar att göra och hur de vill skapa
Börja samtalet.
Ja, vi testar att ringa igen.
Det här blir bra poddmaterial ändå, ja, liksom, när det bryts det. Så här. Ja. Det tyder på att han är långt där borta någonstans.
Ja, han är långt borta från Stockholm.
Det är också härligt att vi i Stockholm kan få den här närvaron i föreningen.
Ja, men verkligen. Och liksom lite kulisserna, liksom feeling på den här övergången. Jag testar att ringa upp honom igen här då. Nu är du med, va?
Så. Ja, nu är jag med.
Härligt. Men du, om vi tar vid lite vid ägandeskap och sådär. Man är ju van att se äldre spelare kanske göra den här flytten till den här typen av länder och ligor. Hur har ni resonerat kring Bångsbos val där att flytta dit snarare än då att kanske fokusera på en karriär i Europa?
Nu blev det så här att eftersom han inte spelade på 10-12 matcher och Göteborg ville inte låna ut honom för att han skulle få den speltiden han behövde för att utvecklas vidare. Och klubbarna var inte beredda att lägga de pengarna som Göteborg krävde liksom i övergång. Så vi hamnade någonstans i ett mellanläge. Liksom. Vi behöver speltid för att utvecklas vidare. Han är en sån ålder liksom där han måste spela, no matter what. Och så känner vi att okej, men då om vi ska ta ett steg till Gulfen så vill vi hoppa på extremt intressanta fotbollsprojekt. Och just med det ägarskapet, just med den strukturen, just med de planerna som de hade, det kändes som ett superintressant fotbollssteg. Men jag kan förstå att man kan tänka okej, unga fotbollstalanger kanske borde ta ett kliv till Holland eller Belgien, men Idag är de största klubbarna i världen ägda av de här organisationerna som är här. Liksom. Så att vi kände bara att det kan passa honom. Och de kunde ge speltid. Så att det kändes som om det var ett steg i rätt riktning.
Ger det 5 år då så spelar han i Manchester City i Premier League. Det är där vi har slutsatsen.
Nej, men alltså det är inte, vi tänker inte så. Man tar ett steg i taget liksom. Men det viktigaste är att komma tillbaka och spela fotboll. Det är nummer 1. Att sitta på bänken i 6 månader till är inte ideal. Det blir ju inte bra för honom. Och det blir inte bra för hans utveckling. Och vi fick ju indikationer på att Johan skulle vara mittback nummer 3 eller 4 i IFK Göteborg. Men självklart kan han hade kunnat stanna kvar och ta den fighten. Men om du inte spelar på ett år i IFK Göteborg, vad är nästa steg då? För han hade ju redan suttit på bänken i 6 månader. Så, och allt pekar på att han kanske sitter på bänken 6 månader till. Om inte någon skadar sig eller något. Så om man inte spelar då på ett år i Allsvenskan. Jag frågar er, vad är ett naturligt steg då?
Det är superrätta nästa.
Ja, nej, men det låter i alla fall när man hör hur ni har resonerat som att ni bedömer det som att går han till Al Jazeera då kan han kanske lättare ta sig ut i Europa därifrån också. Eller har jag tolkat det fel?
Ja, absolut. För att om man ser idag, hur många... Alltså, vi firar ju när Marek Hamsik kom till IFK Göteborg. Det var festival i Göteborg då, när Marek Hamsik kom dit. Här finns 100 Marek Hamsiks i denna liga. Idag går de största fotbollsspelarna till Saudiarabien. Och kan Johan få spela mot de spelarna och mäta sig mot de spelarna, det är klart att det skapar ett värde. Och kan han etablera sig bland de bästa mittbackarna i den här ligan? Men bara det är otroligt stort. Oftast brukar man kanske behöva ta ett steg ut till England i Premier League eller behöva gå till Serie A för att klippa denna möjligheten. Nu kom denna möjligheten eftersom de är väldigt organiserade i deras scouting och de följer och de har en extremt bra struktur som gjorde att de kunde visa upp en plan som vi tyckte, okej, fan, detta låter intressant. Detta måste vi titta mer på. Får man välja att sitta på bänken i IFK Göteborg och hoppas på att få spela eller ta ett kliv och gå till Al Jazeera och få speltid och visa upp sig här? Ja. Jag tycker valet är rätt enkelt.
Upplever du, för jag kollade runt lite, jag blev nyfiken på det här med unga spelare som går till just Förenade Arabemiraten. Jag hittade någon argentinare där, Mattias Palacios, som var bland annat nominerad till det här Golden Boy-priset som bästa U21-spelare i Europa. Det signalerar ju på något sätt att det är bland de största talangerna som kan tänka sig att gå dit. Upplever du att det kommer bli ännu mer så framöver, att de liksom dammsuger Europa på talanger?
Detta är bara början. De kommer gå så som de har gått all in på de bästa spelarna i världen idag, med liksom i City och alla de här klubbarna, så kommer de göra precis samma sak på talangsidan. Så att ni kan räkna med om att det kommer vara fler stora talanger som kommer ta det här steget, och det kommer bli normalt liksom.
Man blir lite nyfiken på hur de jobbar, men kan det vara så att de här klubbarna i Förenade Arabemiraten har sina scouter i Skandinavien?
Alltså, de har ju sina scouter överallt i hela Europa. Man behöver inte ha scouter specifikt i Skandinavien eller i Sverige. Jag tror att de har dem liksom över hela Europa. Och de är faktiskt rätt många. För de här siktar på att ta de bästa talangerna. För att ta de bästa talangerna så måste du se extremt mycket fotboll och nästan vara överallt. Så att... Ja.
Vad kan du säga om prislappen då? Vi skrev ju där om 10 miljoner. Är det någonting, kan du ge någon ytterligare, någon ytterligare kommentar på?
Nej, jag vill inte gå in på prislappen. Det får jag lämna över till klubbarna. Jag tänker bara på spelare.
Går det säga något om Johans ekonomi i det här? Liksom? Blir han ekonomiskt oberoende här framöver? Det är ju den bilden många har också när spelare flyttar till den här typen av länder och ligor.
Så, självklart är avtalen på en helt annan nivå i de här länderna. Och, jag vill inte gå in på vad han tjänar och vad han kommer att tjäna. Men det går inte att jämföra med någonting i Europa. Men det är viktigt att säga, alltså, vi tog inte detta steget. Många kan tänka, okej, ja, men det är bara för pengar. Absolut inte. Vi tog steget för att vi tyckte projektet var intressant. Ja.
Jag måste också fråga på det, tal om det här med unga spelare. Jag är hemskt nyfiken på det här, men jag läste någonstans att Förenade Arabemiraten eventuellt vill jobba för att liksom ge medborgarskap till de här talangerna och kanske eventuellt få dem att spela i sitt landslag framöver. Är det någon diskussion som du har hört när du har jobbat mot dem?
Nej, det vet jag inte så mycket om. Alltså, jag har hört något liknande, men jag vet att det är specifikt. Liksom. Jag är inte tillräckligt insatt i det.
Nej, intressant.
Spännande. Mm. Nej, men då får vi väl säga, om inte vi har någon ytterligare kompletterande fråga, Linus, kring den här flytten. Och
nej, man kan väl bara ställa någon fråga till om IFK Göteborg där. Vi vet ju som sagt, du har varit inne på att han har suttit mycket på bänken där. Har det funnits någon bitterhet från Johans sida mot IFK Göteborg att han kanske inte har riktigt fått den speltid som han hade själv hade förväntat sig?
Nej, alltså jag tycker inte vi har haft någon. Vi har någonstans respekterat avtalet med IFK Göteborg. Sen gick det bra för dem på hösten, så det blev lite svårt att säga någonting liksom, eller klaga, för då började laget vinna. Och då får man liksom tänka på lagets bästa, men samtidigt liksom försöka hitta metoder som gör så att han får spela igen. Men nu framåt vintern så pekar nästan allting på att han kommer sitta på bänken, liksom. Så att han kommer vara mittback nummer 3-4. Där kände vi liksom att 6 månader till i den rollen, det blir alldeles för mycket. Och det kommer påverka, det hade påverkat hans utveckling väldigt negativt. Men det finns ingen bitterhet. Någonstans hoppas vi på att han ska få göra det bra här. Och fortsätta utvecklas och kanske förhoppningsvis kunna komma tillbaka som en bättre fotbollsspelare någon gång i framtiden. Det är väl det som är planen för oss.
Spännande. Ja, men Nima, stort tack för att du var med oss från Förenade Arabemiraten och gav oss eran syn på den här flytten och hur det kan funka där borta när det gäller transfers och fotboll i stort.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, som ni hörde så var det alltså Johan Bångsbos agent Nima Modyr som vi hade med oss här på telefon och ja, som han delade med sig av deras tankar och deras perspektiv på den här flytten som har varit uppmärksammad här under helgen runt om i Allsvenskan. Och det är ju det är som han själv sa där, det är bara början och vi har väl fått se ett litet axplock på det här, eller hur Linus, med liksom tidigare flyttar. Jag tänker på Miloš Milojevic som tränar Al-Wassel också i Förenade Arabemiraten och han plockade med sig Nenad Djordjevic och Imad Khalili från Hammarby, Mesut Meral från AIK, så att vi har ett par svenskar borta i den delen av världen.
Ja, Ola Larsson var ju inne på det också nu när Bångsbo övergången presenteras, att det är liksom en fotbollsvärld i förändring och har ju varit så under tag och det är andra typer av aktörer som kommer in på marknaden. Det öppnas nya dörrar både för tränare och spelare ska vi säga, så att det strömmar folk till platser där man inte trodde att folk skulle strömma helt enkelt. Och intressant att ni, man borde ju bara tro att det är början och att vi kanske kommer se ännu fler talanger som går den vägen. Också intressant tycker jag att han ger lite insikt i affären och ändå förklarar lite det många har undrat över, varför Johan Bångsbo väljer att ta det här steget och inte kanske välja en klubb i Holland eller Belgien som många svenska talanger gör. Att det hade varit förödande kanske att sitta kvar ett halvår till på bänken i IFK Göteborg. Att det var tydliga signaler att så skulle det bli. Och att då europeiska klubbar inte var villiga att betala de pengarna helt enkelt som IFK Göteborg behövde. Så det rättade ut några frågetecken tycker jag också, den här intervjun.
Ja, verkligen. Ja, och sen vad känner du generellt kring övergången? Om du och jag ska bottna lite i det här då, vart landar du i den här transfern?
Alltså när den kom och släpptes så är första reaktionen att det är en ruskigt deppigt klubbval på något sätt. Och jag stämmer in med dem. Jag såg det var mycket på Twitter och sociala medier sådär också. Att det känns som att man lite sumpar möjligheterna till en bra karriär i Europa. Kanske sumpar möjligheterna till en landslagsframtid. Att man försvinner bort på något sätt från de starkaste strålkastarljusen. Det är väl det första tanken jag fick. Och det, även när man har hört Nima förklara, vilket jag tycker är rimliga förklaringar till deras val, så tycker jag nog ändå att det är synd att han inte satsar på en karriär i Europa på något sätt. Vilket känns som den vanliga och bästa vägen för att nå de höga höjderna. Det var min spontana tanke. Jag vet inte om du känner annorlunda eller du reagerade på det.
Nej, men jag, inledningsvis så gick jag väl i liknande tankar att jag... Framförallt så mycket som vi har rapporterat om det. Vi vet ju att det har funnits bud från Metz, från liksom en portugisisk klubb, från Charleroi liksom i Belgien. Så att det är klart att man någonstans så kittlas det ju att så här, tänk om vi hade fått se Bångsbo i Metz med liksom Joel Asoro i liga. Det är klart att någonstans så, det hade man ju velat följa. Men sen så är det ju någonstans också, ska man zooma ut lite grann och sådär, så märker man ju rätt snabbt att spelare allt som oftast föredrar den här typen av övergångar framför mittenskiktet av Holland, mittenskiktet av Belgien, just för att de kanske känner att spelar jag ett halvår, ett år borta i Förenade Arabemiraten, det kanske ökar mina chanser att ta mig till en större plattform i Europa i ett andra skede. Men självklart så känner väl jag någonstans också att det hade ju varit väldigt spännande att se honom i en europeisk storliga. Men vi får väl se till att försöka följa honom så gott vi kan borta i Förenade Arabemiraten också. Så får vi se vart den här resan slutar.
Ja, och man kan ju inte klandra honom heller. Nu vill ju inte ni, man borde ju kommentera några summor här, men han sa ju ändå att det är på en helt annan nivå. Och jag kan i alla fall tänka mig att han nästan blir ekonomiskt oberoende av det här kontraktet. Och man kan inte klandra en, vad är han, knappt 20 liksom, eller strax över 20, runt 20, att ta det här beslutet och säkra de här pengarna. I grunden kan man inte klandra det beslutet heller.
Nej, det är ju enorma pengar. Och vilket gör att man, det är klart att någonstans att Johan här tänker på sig själv och sin framtida familj och alla de här bitarna. Så att det är ju, de aspekterna kan man ju, det är ju svårt att blunda för dem. Så att det är en intressant flytt, eller en oväntad flytt ska man säga, som jag inte såg framför mig när man förberedde sig inför Svenska Cupen i förra veckan.
Verkligen inte. Nej, den kom verkligen från ingenstans. Det var ingen som hade rapporterat om det heller. Liksom, utan den kom ju verkligen som en ren nyhet från IFK Göteborg. Där. Och men man kittas ju också lite av den här Manchester City-kopplingen, måste jag säga ändå. Fast Nima inte vill säga att Johan ska spela i Manchester City om 5 år. Så det öppnar ju också, du var inne på dörrar till Europa tidigare, att han kan gå dit och sen komma tillbaka till Europa med tanke på alla de klubbar som City Football Group äger runt om i Europa. Så finns det kanske en naturlig väg att ta där också.
Ja, och liksom även fast en klubb inte ingår i en koncern på samma sätt, så vi har ju sett det här ute i Europa nu. Ja, det färskaste exemplet är väl när Savio går från Girona till Manchester City för att han har gjort dundersuccé i Spanien. Nu är de samma ägargrupp, men jag menar att City och Al Jazeera ägs av samma klubb. Det är klart att det öppnar upp möjligheter för spelare i den klubben att ta sig vidare till Europa, framförallt för europeerna. Så att jag tror ju, precis som vi har varit inne på här, jag tror att vi kommer få se mycket mer av den här varan i fortsättningen, och att spelare kommer föredra den här typen av övergångar framför Belgien, framför Holland, framför liksom bottenskiktet av Frankrike. Det är jag helt övertygad om.
Ja, för det är ju inte helt oproblematiskt att gå heller. Jag tycker man kan likna lite vid Jesper Torlinsson när han gick till Lommel, som är en då konkret del av City Football Group. Och där var väl också lite tanken att han skulle avancera inom precis den koncernen. Det gick ju inte alls bra för honom. Han var tillbaka i Norrköping en kort vända och inte alls riktigt fått fart på karriären. Så det behöver ju inte heller vara bättre att ta den raka Europavägen, om vi säger så. Så att kanske visar sig att Johan Mångsbo har tagit rätt beslut här. Det blir ruskigt intressant att följa hur det kommer gå för honom där borta och vad som händer senare.
Och med det sagt så var det allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av Expressen Fotboll. Vi tar vid nästa vecka och fram tills dess så kan vi bara rekommendera att hålla utkik på sajten och på våra andra poddar som vi släpper här i samma feed. På återseende.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.